Fredrik, hur trötta är ryssarna på kriget?
Ja, de är trötta på kaoset som kriget för med sig i det ryska samhället.
Maria, bryr sig Putin om vad ryssarna tycker?
I viss mån, ja. Han vill att de ska tycka att kriget är bra.
Det här är radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Milén. Vi spelar in det här avsnittet på morgonen den 10 december. Idag ska vi prata om hur missnöjet gror i Ryssland i skuggan av de fortsatta förhandlingarna om fred i Ukraina. Och så ställer vi oss frågan, vad händer egentligen i Rysslands grannland Georgien? Och med mig idag är Maria Persson Lövgren, Sveriges Radios tidigare Rysslandskorrespondent. Välkommen.
Tack.
Och Fredrik Wadström, vår nuvarande Rysslandskorrespondent. Hej.
Hej, hej.
De senaste dagarna så har Ukrainas president Volodymyr Zelensky turnerat genom Europa samtidigt som en ukrainsk delegation varit i Florida och förhandlat om Donald Trumps fredsplan. Och enligt medieuppgifter så pressas Ukraina nu allt hårdare av USA för att gå med på att ge upp delar av sitt land till Ryssland. Hur går det egentligen med de här förhandlingarna, Fredrik?
Ja, det går dåligt, men det är också intressant att se för varje utspel som görs att man får mer och mer inblick i varför det går dåligt. För varje gång som någon från den amerikanska sidan gör ett utspel, och då talar jag mest om Donald Trump och kanske vicepresidenten J.D. Vance, så får man mer och mer känslan av att de vet inte riktigt vad det här är för krig. Och därför så blir deras utspel och deras inställning till de här förhandlingarna så konstiga och hamnar så snett. Och då undrar man, hur ska det här kunna gå att föra i hamn om man inte ens förstår vad det handlar om? De upprepar hela tiden att det borde ha gått snabbt att få till ett fredsavtal och ett slut på kriget. Och då tänker man, varför skulle det ha gått snabbt? Det finns ingenting som tyder på att det skulle vara enkelt att avsluta det, som både Trump och Vance säger med jämna mellanrum. Om man tittar på vad Putin har för inställning, vad Ryssland kommer in i med det här kriget, så är det väldigt svårt att se vad USA skulle kunna erbjuda dem annat än att sätta press på dem. Och det verkar inte USA intresserat av.
Men vad är det de inte förstår?
De verkar inte riktigt förstå grunden till varför det här kriget har uppstått överhuvudtaget. De återkommer ju ofta till att Zelensky har gjort fel, att han skulle inte ha startat det här kriget, att Ukraina beter sig konstigt och fel på olika sätt. Men allt det här är ju egentligen bara svar på det som Ryssland har gjort.
Maria, vad säger du?
Det var intressant att läsa Politikos intervju med Donald Trump. Där blir det så påtagligt att hans bild av kriget, dels är det, han förstår inte riktigt att det har pågått i 11 år i östra Ukraina, och han skyller Krim på att det var Obamas fel, att han skänkte bort den ukrainska halvön. Och sen säger han saker som att det här är de stora länderna som ska göra upp det här. Man får faktiskt bara rätta in sig i ledet, det vill säga att Ryssland är så mycket större, arean är större, därmed kan de då bestämma över till arean mindre Ukraina, så som Donald Trump lägger fram det. Sen finns det ju de som säger att allting handlar om att det ska bli en affärsdeal. Om detta innebär att USA kan få någon form av ekonomiska fördelar, så är det det som styr dem mer än det som gäller i internationella konventioner och att man inte ska bryta gränser och så vidare.
Fredrik?
Ja, ett problem som vi ser är ju det här mineralavtalet som det var så väldigt mycket prat om tidigare år och som sen kom till stånd i våras. Alltså att USA kom överens med Ukraina att vi ger er stöd mot att vi får vara med och bryta ovanliga mineralsorter som behövs för teknologi och utvinning och så. Och det där var ju, framställdes ju som att det här är nyckeln. Om bara USA får det här, då kan vi komma vidare i det här fredsarbetet. Nu är det ingen som pratar om det mineralavtalet. Och då tänker man, jaha, kommer det att vara så med de nya sakerna som pratas om nu?
Och nu har Donald Trump återigen varit ute och sagt att Ukraina borde hålla presidentval trots att ukrainsk lag inte tillåter det medan landet befinner sig i krig. Men så i veckan så sa Zelensky att han ändå är beredd att genomföra ett val om USA och Europa garanterar säkerheten under tiden. Alltså, hur troligt är ett presidentval i Ukraina i närtid, Fredrik?
Ja, det här svaret från Zelensky uppfattade jag som ett försök att visa sig konstruktiv och inte säga nej, men i praktiken säga nej. För att det han sa var ju att om Europa och USA kan garantera säkerheten för Ukrainas medborgare att genomföra det här valet, då går vi med på det. Och det vet ju förmodligen USA om, att det kommer de inte att fixa. Att stänga ner hela landet från ryska attacker för att genomföra ett presidentval är ju helt omöjligt. Så att det var ju en undertext i det som Zelensky sa, men han sa det inte rakt ut.
Och samtidigt så kommer alltså rapporter om sällsynta missnöjesyttringar i Ryssland. Upprörda känslor här bland invånare i den ryska Kursk-regionen som fick sina hem förstörda i samband med att Ukraina intog delar av regionen förra året. Och i helgen fick de veta att ersättningen från staten inte längre kommer att betalas ut till dem. Och i det här klippet så hörs en medarbetare till regionens guvernör säga att invånarna borde ha stannat och försvarat sina hem istället för att fly. Och det där uttalandet spädde såklart på ilskan bland de protesterande. Maria, hur ovanliga är den här sortens protestyttringar i Ryssland idag?
De är inte så ovanliga, och de har faktiskt förekommit under hela kriget. Dels så konfronteras de lokala befattningshavare, men dels så vädjar man direkt till Vladimir Putin för att han ska lyssna på deras dåliga situation. Så det förekommer en del, men de är ju väldigt försiktiga trots att de är väldigt arga. Som i det här klippet så är de ju extremt arga, och det kan man ju förstå, för faktum är väl att det är inte bara den ukrainska militären som förstörde huset utan även den ryska, för att striderna pågick ju över deras huvud. Att de skulle kunna försvara sina hem är ju bara löjeväckande uttalande från den här personen.
Fredrik?
Alltså, de är ju ovanliga i den meningen att det inte sprider sig i samhället. De är liksom, bubblar upp på olika ställen med jämna mellanrum, men de är lokala och begränsar ofta till de människor som är direkt drabbade. Det som är speciellt med Ryssland tycker jag är att det finns liksom inte några solidaritetsyttringar. Och det har ju att göra med att det är farligt. Så att om du ska gå ut och ta den här risken att myndigheterna kommer att slå till hårt och straffa dig för att du har genomfört någon form av protest, då är det ofta väldigt desperata människor som gör det. Medan i andra samhällen kan vi ju se att det går ut människor som kanske inte själva har drabbats av de här problemen som protesten handlar om, men som tycker att vi vill inte leva i det här samhället och vi står upp för våra grannar eller släktingar eller vänner. Och det är ju helt frånvarande i Ryssland.
Invånarna i Kursk-regionen, de har ju protesterat tidigare mot hur de tycker att de har behandlats illa av myndigheterna efter att ha drabbats av kriget. Hur ska man förstå den här nonchalansen från statens sida som ju ger grogrund till protesterna, Fredrik?
Jag tror att en sak handlar om att det inte finns pengar. Alltså, hur ska man göra? Hade det funnits obegränsade resurser hade man kunnat strössla ut olika bidrag. Men nu sitter alla med en minskande budget, och inte minst för att man då har lovat alla de här soldaterna stora ersättningar för att dels skriva på kontrakten och sen löner när man åker ut och krigar, och om någon skadas eller dör blir stora ersättningar. Så att det är ju väldigt svårt att hitta extra pengar till människor som bara inom stationstecken har drabbats av att deras hus har förstörts.
Och ilskan här riktas ju inte, i alla fall inte öppet mot Vladimir Putin, utan mot det lokala styret. Och istället så vädjar de som protesterar till presidenten för att bli hörda. Och så var det också under en protestaktion i Irkutsk i Sibirien i förra veckan.
Решение депутатов Государственной Думы не оставит нам шанса, и мы будем вынуждены закрыть свои предприятия.
Småföretagarna här i Irkutsk som protesterar mot den planerade höjningen av momsen i Ryssland från årsskiftet, och som de då befarar kan bli dödsstöten för deras verksamheter. Med ryska flaggor i händerna och porträtt på Vladimir Putin så vädjar de till presidenten för att han ska dra tillbaka skattehöjningen. Lyssna Putin, Maria.
Om man får veta det så noterar han det, men det här förändrar ändå ingenting faktiskt. Och det beror ju på att det inte bara är regionerna utan också centralmakten som har ont om pengar, som har en budget som inte går ihop.
Vad säger du, Fredrik? Bryr sig Vladimir Putin om den här typen av missnöjesyttringar?
Jag tänker att ibland kan det vara bra att vända på perspektiv. Vi brukar ofta prata om att kriget gör det här med Ryssland och därför så får det konsekvenser ute i regionerna och med människors liv. Men ibland kan det också vara så att de här problemen ute i regionerna har kanske också skyndat på utvecklingen vad det gäller Rysslands krigföring. Putin har ju hållit på och krigat i stort sett oavbrutet på en eller annan nivå sedan han tillträdde för 25 år sedan. Och det är ju något slags metod som han har utvecklat, att skapa något kaos och undantagstillstånd och nödläge som man hela tiden kan hänvisa till. Att, ja, vi förstår att det är problem hos er, men nu har vi det här kriget och nu har vi NATO som är på oss. Och därför så, vi kommer kanske till det sen. Bara våra hjältar får göra klart sitt jobb i Ukraina först. Så att det är ju en dubbelverkan, så att säga, att de här problemen också har spett på Putins vilja att skapa konflikter för att ha någonting annat att peka på.
Maria?
Man får tänka på att under hans period så har han ju haft alla de här folkliga eventen, Ring Putin, där människor då har vädjat direkt till honom om vi måste få en väg här, eller det finns ingen bro, hur ska vi kunna klara oss? Och det har då hänt att han har beordrat att man ska faktiskt göra någonting. Så de här eventen årliga då plus hans presskonferens har ju gett någon form av intryck av att han faktiskt lyssnar på folket, även om det då är marginella förändringar som sker. Och jag tror att många ryssar faktiskt har låtit sig luras av det och tror att det är egentligen inte hans fel, för när vi verkligen får prata direkt med honom, då händer det någonting.
Ja, demonstranterna i Irkutsk var mycket tydliga med att de stödjer Rysslands krig mot Ukraina, samtidigt som det ju är kriget som leder till sämre ekonomiska tider och som tvingar fram skattehöjningar till exempel. Alltså, gör de protesterande inte den kopplingen, eller vågar de helt enkelt inte säga det högt, Maria?
Man får komma ihåg att själva ordet krig har ju inte varit möjligt att använda, utan det heter SVO, den speciella militära operationen. Och det där spelar ju såklart in att du kan riskera alldeles för mycket om du kopplar ihop detta med att det faktiskt beror på kriget. Så det finns från första början en rädsla att kalla någonting för vad det egentligen är.
Ja, det här är ju en av tragedierna i dagens Ryssland, att Putinsystemet tvingar ju folk till en slags medlöperi. Alltså, om man ska framföra kritik eller lyfta problem så måste man direkt säga att men det har inte med kriget att göra, för det är jag för. Och sen så blir det liksom inte utrymme för att göra den här kopplingarna, för att det skulle liksom öppna upp för så farliga saker som att misskreditera den ryska armén, som ju vi vet enligt rysk lag är förenligt med att riskera långa, långa fängelsestraff.
Och lyssnaren Micke, han undrar över hur resten av samhället blir lidande när så mycket av statsbudgeten går till kriget. Han nämner infrastruktur, sociala skyddsnät, löner, pensioner och sjukvård. Hur står det till med det där, Maria?
Det står dåligt till med det, och framförallt så påverkar det ju inom sjukvården att det finns många föräldrar som har barn med kroniska sjukdomar som inte längre kan få tillgång till de mediciner som de fick tidigare. Och om man åker ut i regionerna så kommer man kunna se att det är ingenting som utvecklas där, utan det går bara bakåt, och folk, de har inte busslinjer som de hade tidigare. De har skolor där taken rasar in. Där har vi också sett bilder på hur plötsligt en skola som renoverats så rasar hela taket in. Och det där visar ju att det finns en stark påverkan ändå av att det inte går ut några pengar på grund av kriget, utan det är krigskassan pengarna går till.
Det fullskaliga kriget har snart pågått i 4 år. Den ryska ekonomin går allt sämre. Kommer vi se mer av den här sortens protester till följd av ekonomiska svårigheter, Fredrik?
Ja, det tror jag, men inte kopplade till kriget. Eftersom det är så tabu och så farligt och så förenat med att myndigheterna kan slå ner på det stenhårt, så bubblar de upp på annat sätt. Vi ser att det blir liksom andra frågor som rör sig bort från kriget, men där missnöjet tar sig andra former så att man inte riskerar att bli kopplad till det här.
Ett land där protesterna mot landets ledning har varit desto större, det är Rysslands grannland Georgien. Och där har du nyss varit, Fredrik. Hur var det?
Det var väldigt märkligt. Jag har rest i Georgien i över 20 år och det har ju alltid varit politiskt dynamiskt och mycket turbulens i den georgiska politiken på olika sätt. Men nu är det ju ett läge där landet har gått till att bli mycket mer fungerande än det kanske var för en 20-25 år sedan. Det finns mycket turistströmmar, till och med svenskar åker dit i allt större utsträckning. Och samtidigt när man träffar människor, både de protesterande som står varje dag utanför parlamentet eller andra människor som berättar om hur det står till i samhället, utbildningsväsendet eller mediesituationen, så är det ju en otroligt hård stämning med mycket gripanden, fängslanden, nedstängningar av fakulteter eller avskedanden av människor som anses inte stå på myndigheternas sida. Så att det är liksom en väldigt dubbel känsla.
Ja, i över ett år nu så har dagliga demonstrationer hållits efter att Georgiens regering förra hösten meddelade att landet pausar processen mot EU-medlemskap. Och en månad tidigare så hade regeringspartiet Georgisk Dröm återigen utropat sig till segrare i ett parlamentsval som präglades av oegentligheter. Och de senaste åren så har partiet Georgisk Dröm fört landet i en allt mer odemokratisk riktning. Hur allvarligt är läget, Maria?
Det är oerhört allvarligt och speciellt för att Georgiens Dröm har ju upprätthållit en bild av att de visst vill bli inlemmade i EU. Alltså de håller någon slags bild av att de visst vill, men på sina villkor kan de ju lägga till då. Och det allvarliga är ju att landet allt mer styrs från den stora grannen Ryssland. Det skulle man ju absolut inte gå med på om man tar upp det, för det är inte den bild som vill ges. Och tidigare så har det ju varit totalt tabu all form av kooperation mellan Georgien och Ryssland.
Fredrik, vad säger du om läget?
Det är oerhört allvarligt, och det är allvarligt för att det har gått så snabbt och att det fortfarande inte har avslutats, den här processen som har gått med nya lagar, nya repressiva metoder, en otroligt hård behandling av alla oliktänkande, både politisk opposition, aktivister på gatan, oberoende organisationer, medier.
Georgiens ledning, de anklagas för att driva en politik som för landet närmare Ryssland. Samtidigt så är ju relationen till grannlandet minst sagt komplicerad sen kriget 2008, och Ryssland har ju de facto kontroll över de georgiska utbrytarregionerna Abchasien och Sydossetien sedan dess. Hur ser regeringspartiets relation till Ryssland ut idag, Fredrik?
Ja, det är ju väldigt svårt för en georgisk politiker ut och säga att vi vill vara med Ryssland. Det är så otroligt impopulärt, och det hela handlar ju väldigt mycket om indicier, alltså att man gör saker som folk uppfattar som pro-ryska. Alltså alla nya lagar som antas är som kopierade av de senaste årens repressiva ryska lagar. Man pratar i termer om att man vill hålla dörren öppen till att kunna prata med Moskva, men det finns inga så här direkta utspel, utan det är mera hur man uppfattar den här regeringen och vad folk vet om deras ekonomiska band, personliga ekonomiska band till den ryska regeringen och den ryska ekonomiska eliten.
Ja, vilken roll spelar Ryssland för utvecklingen i Georgien idag, Maria?
De har ju lyckats vrida utvecklingen från att Georgien har varit ett av de bästa länderna när det gäller möjligheten att gå med i EU och haft på också att de ska gå med i NATO. Och en orsak är ju då den grå kardinalen Bidzina Ivanishvili som grundade det här partiet och som har blivit förmögen i just Ryssland och återvände till Georgien. I början så såg man väl honom som en möjlig person för att han då investerade delar av sina pengar i, ja, han byggde olika byggnader och att det var något positivt. Men om man talar med oppositionella i Georgien idag så ser de ju honom som, alltså att han är spjutspetsen, att han är så att säga orsaken till att man befinner sig där man befinner sig idag.
Ja, Bidzina Ivanishvili, den rikaste personen i Georgien, som alltså ses som den som drar i alla trådar lite i bakgrunden. Och i det här läget då, vad är det de som protesterar mot utvecklingen fruktar allra mest, Fredrik?
Det som folk pratade om på gatorna när jag var där nu nyligen, så var ju väldigt mycket en känsla av att bli avskurna från Europa och från en utveckling mot en öppen demokrati av europeiskt snitt. att det höll på att glida dem ur händerna och att de hade levt så länge med den förhoppningen. Även om de inte hade nått dit ännu så var det liksom ändå riktningen inställd på det. Och nu var det plötsligt stängdes dörr efter dörr och de kände att vi vill inte leva i ett sånt där land som vi ser norr ut, alltså den ryska totalitära modellen.
Och vilka intressen har då Ryssland i att Georgien går i den här riktningen, Maria?
Nej, men Ryssland gör ju vad man kan för att införliva alla de forna sovjetstaterna i någon slags intressesfär.
Efter det korta kriget mellan Ryssland och Georgien 2008 så upplevde många georgier att väst inte tog hotet från Ryssland på allvar. Och nu upplever sig också många georgier lite bortglömda i skuggan av kriget i Ukraina. Hur har Rysslands krig påverkat utvecklingen i Georgien, Fredrik?
Ja, det var uppenbart när jag var där nu att alla pratade om att den stora omsvängningen var 24 februari 2022 när Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina inleddes. För då blev det plötsligt omöjligt för den här georgiska nuvarande regeringen att spela det här dubbelspelet. Det var inte längre gångbart att säga att ja, men vi är lite för EU men vi vill ha lite med Ryssland. För plötsligt så stod det mellan två stycken tydliga motpoler. En auktoritär stat som är beredd att starta krig mot grannländer eller en union där man pratar om mänskliga rättigheter och frihet för medborgarna och oberoende medier. Och då började den här otroligt snabba utvecklingen med att anta nya lagar, att slå ner på protester och att fängsla oliktänkande och så vidare. Och alla förknippar krigsutbrottet, den storskaliga invasionen i Ukraina, med det som händer nu på Georgiens gator.
Finns det någonting hoppfullt?
Ja, det är ju ändå att de står där dag efter dag på Rustaveli-avenyn framför parlamentet. Och ibland är de tiotusentals och ibland är de några hundra. Men varje dag kommer de ut och i samhället så finns ändå de här personerna.
Och med det har vi kommit fram till veckans kremlologi, en spaning i tiden. Maria, vad har du sett?
Jag tänkte på att när jag bodde första gången i Moskva, då var det en telefon som man kunde ringa utomlands med, men man fick beställa alla samtal och det kunde inte ringas ut hur som helst. Nu har Vladimir Putin föreslagit att man ska förbjuda telefonsamtal från ovänliga länder, och det här är då förklaras med att det är så mycket bedrägerier, alltså att det är väldigt många ryssar som har låtit sig luras på sina pengar, lurats att tända eld på militära rekryteringskontor, och det här förklaras då med att det är för att stoppa de här miljardbedrägerierna som det handlar om. Men för många tror jag så är det ändå lite sovjetiska vibbar över att nu ska man inte ens kunna få ta emot samtal, för man har ju stängt ner WhatsApp och Facebook som då många har haft kontakt med sina anhöriga som finns i så kallade ovänliga länder dit vi också hör och hela EU hör och så. Men om man nu också stoppar möjligheten att ringa vanligt så känner i alla fall jag någon slags vibbar från början av 90-talet innan det öppnade sig.
Fredrik, din spaning den här veckan?
Jag brukar försöka hålla lite ett öga på den här hemska statistiken som den ryska sajten Mediazona ihop med BBCs ryska service har på antalet döda ryska soldater i kriget i Ukraina. Och den är intressant på det sättet att den handlar om bekräftade fall. Alltså det är dokumenterade, identifierade, bekräftade döda personer. Ryska soldater som har stupat i Ukraina. Och nu såg jag i veckan att nu har den passerat 150 000. Då vet vi inte hur många de faktiskt är. Om de är 200 000, 300 000 eller ännu fler. Men vi vet med säkerhet att över 150 000 ryska soldater på de här senaste knappa 4 åren har dött i kriget i Ukraina.
Tack Fredrik Wadström. Tack också Maria Persson Lövgren. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Och för att inte missa några avsnitt, gå till radiokorrespondenterna Ryssland i appen Sveriges Radio och markera den lilla hjärtsymbolen. Då får ni automatiskt veta när ett nytt avsnitt är ute. Producent idag, Åsa Villander. Jag heter Johanna Milén.